Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Varning för våld mot barn. Varning för skildringar av grov psykisk ohälsa som inkluderar självskadebeteende, ätstörningar och självmord. Klockan 10 på onsdagen ringer det i Rustys mobil. Han blir förvånad över att det är hans fru, Andrea. Hon säger åt honom att han genast måste komma hem från jobbet. Han frågar varför och då svarar hon: "Det är dags! Det är dags! Det är dags!" Rusty förstår då att något inte är som det ska. Han rusar ut från kontoret och ropar åt kollegorna i farten att han har en akut situation att hantera hemma. Han frågar Andrea om någon är skadad. Och då svarar hon att ja, någon är skadad. Barnen är skadade. När han frågar vilka barnen som är skadade svarar hon alla. Massmördarpodden, Andrea Yates. Det här avsnittet är skrivet av Sofie Karlsson, ljudsättning och klippning gjord av Emil Drugge och jag heter Dan Hörning. Den här historien börjar i den djupa amerikanska södern, närmare bestämt i Houston i Texas. Houston är Texas största stad och den fjärde största i hela USA. 2001 bodde ungefär 4 miljoner människor i själva Houston. Men historien börjar 37 år tidigare, år 1964. Då bor bara en tredjedel så många i Houston. Ännu tidigare, under andra världskriget, träffades irländska Andrew Kennedy och tyska Jutta Köhler. Andrew arbetade som navigatör i det brittiska flyget och Jutta arbetade som tolk. Tycke uppstod och efter kriget flyttade Andrew och Jutta tillsammans till det förlovade landet i väst, USA. Där bosatte de sig i Houston, där Andrew först tjänstgjorde på militärbas och sedan blev lärare. Jutta fick jobb som chef på en J.C. Penney's. Det är en del av en enorm varuhuskedja. Både Andrew och Jutta var djupt kristna. Efter att de hade gift sig var det därför dags att få barn. Och det gick inte helt bra. Det dröjde hela 5 år. Den 3 juli 1964 föder Jutta en dotter som får namnet Andrea Pia Kennedy. Andrea är dock inte Juttas och Andrews första barn. Hon har 4 äldre syskon, 3 bröder och en syster. Bröderna heter Andrew Jr., Patrick och Brian. Systern heter Michelle. Syskonen Kennedy växer upp i det här strikta, religiösa hushållet. När Andrea är barn uppfattar inte hennes omgivning alla tecken på att hon inte mår bra. Andrea själv har dock i vuxen ålder sagt att hon upplevde ostracism, vilket är en påtaglig känsla av att vara utfryst, ignorerad, annorlunda och måltavla för negativa reaktioner. Som barn identifierar hon sig starkast med fågeln i Bambi. Fågeln som får panik, försöker fly och blir skjuten. I tonåren är Andrea högpresterande. Hon får toppbetyg, hon är kapten för skolans simlag och hon är ordförande i elevrådet. Andrea blev även invald i det prestigefyllda National Honor Society. Det kan kortfattat beskrivas som en nationell organisation för elever med jättebra betyg. Samtidigt är det under Andreas tonår som omgivningen till slut börjar förstå att hon inte mår särskilt bra. Hon utvecklar både bulimi och depression. Bulimi är, som du säkert vet, enligt Vårdguiden 1177, en ätstörning som innebär att personen hetsäter och sedan försöker göra sig av med maten. Bulimi påverkar det psykiska måendet och kan ge allvarliga skador på kroppen om man inte får behandling. Om du känner igen den här beskrivningen eller misstänker att du har någon annan ätstörning, då finns det hjälp att få. Du kan alltid kontakta din vårdcentral. Om du identifierar dig som tjej så kan jag rekommendera tjejzonen.se. Där kan man chatta anonymt med någon som har kunskap om ätstörningar och du behöver inte ha en diagnos för att få hjälp. Om du är orolig för en anhörig så kan du också vända dig till tjejzonen.se. Andrea är inte den enda i familjen som kämpar med psykisk ohälsa. Både hennes pappa Andrew och en av hennes bröder lider av depression. Det är Brian som är bipolär. När Andrea är 17 år gammal mår hon så pass dåligt att hon berättar för en vän att hon funderar på att dö i självmord. Andrea gör dock, vad vi vet, inga självmordsförsök. Året därpå, 1982, tar Andrea då 18 år, examen från high school och påbörjar en utbildning för att bli sjuksköterska. 1984, när hon är 20, tar hon examen som sjuksköterska. 1986 börjar hon arbeta som sjuksköterska på University of Texas MD Anderson Cancer Center. Det här ligger i Houston. På grund av sin psykiska ohälsa får Andrea det svårt att skapa nära relationer. Men 1987, när hon är 23 år gammal, träffar hon en man som hon får känslor för. Den här mannens namn har inte offentliggjorts. Paret är tillsammans under ett års tid. Andrea har dock svårt att vara intim eftersom hon inte tror på sex för äktenskapet. Det ska ju aldrig finnas någon press om sex eller sexuella handlingar i ett förhållande. Men i Andreas fall så gör det det. Mannen lämnar Andrea 1988 eftersom hon inte har sex med honom. Andrea går då in i en djup depression. Hennes liv tar dock en positiv vändning 1989, för då träffar hon Russell Yates. Russell kallas för Rusty och det är även vad jag kommer att kalla honom för. Rusty uppväxt i Nashville som ligger i delstaten Tennessee. Precis som Andreas föräldrar var Rustys föräldrar väldigt religiösa. Han har också varit en toppelev och idrottsstjärna. När Andrea och Rusty träffas arbetar de som ingenjör på NASA i Houston. De träffas när de flyttar in i samma bostadsområde. Rusty blir genast förtjust i Andrea. Han blir imponerad av hennes karriär som sjuksköterska och för sina vänner beskriver han Andrea som sin drömkvinna. Snart presenterar han Andrea för sin familj och för sina vänner. Bland annat presenterar Rusty sin nya flickvän för två personer. Det är hans vänner och religiösa mentorer, Rachel och Michael Warnecki. Rachel och Michael har 6 barn och är, milt uttryckt, fanatiker. De tar med sig Rusty och Andrea på en liten turné på olika universitet i Texas, där målet i princip är att predika om synd, Satan och helvetet. Michael har bland annat sagt, citat: "Jag bryr mig inte ifall ni inte gillar att jag skriker och predikar för er idag. Det jag bryr mig om är att rädda era själar, för en dag kommer ni att behöva svara inför Herren." Slut citat.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Michael lider också av klassiskt kvinnohat och predikar ofta om kvinnans rätta plats i hushållet. Han kallar kvinnor för hjälplösa och säger att de bara finns till som betjänter för män. Idag skulle nog Michael ha gillat Andrew Tate. Hans fru Rachel är hemmafru och undervisar deras 6 barn i hemmet. Rachel uttalar att hon inte kan förstå hur någon klarar av att skicka iväg sina barn till främlingar och in i ett system som är grundat i Satan. Och då menar hon alltså skolpersonal och skolsystemet. Rachel och Michael kommer att ha viss inverkan på det som händer i den här historien. Efter 3 års förhållande flyttar Andrea och Rusty ihop. Året är 1992 och Andrea är 28 år gammal. Hon tycker att det är jobbigt att bo tillsammans med en man som hon inte är gift med. För det är ju fel enligt hennes uppfostran. Att de dessutom har 6 innan äktenskapet, det är också ett fel som Andrea brottas med. Paret förlovar sig i december 1992. Rusty köper ett hus i Friendswood, det är en förort till Houston. Den 17 april 1993 gifter de sig. Andrea Kennedy blir då Andrea Yates. Rusty säger åt henne att hon inte får bära slöja under bröllopsceremonin eftersom hon inte är oskuld. Andrea frågar då honom om de kan anordna ett nytt bröllop om 20 år. Och då svarar Rusty att det går bra om Andrea kan få på sig samma bröllopsklänning igen om 20 år. Efter bröllopet slutar Andrea ta p-piller. Paret kommer överens om att de tänker acceptera så många barn som Herren tänker ge dem. Eftersom det tog 5 år för Andreas mamma Jutta att bli gravid blir Andrea ganska förvånad när hon efter bara 2 månader får veta att hon väntar barn. deras första barn föds den 26 februari 1994. Det är en son och de döper honom till Noah. Andrea avslutar sin karriär som sjuksköterska och blir nu hemmafru för att ta hand om sin lille son. Något som ingen riktigt märker är att Andrea nu får en förlossningsdepression. Förlossningsdepressioner kan bli farliga för såväl mamman som barnet. Andrea får intrusiva tankar om att hon ska skada sin son. Vid ett tillfälle står hon med en kökskniv i handen och överväger att hugga Noah med den. Hon berättar inte om de här tankarna förrän långt senare och Noah blir inte skadad den här gången. Lite mer än ett år efter sonens födsel blir Andrea gravid igen. Hon föder parets andra son, John, den 15 december 1995. Noah och John kommer att växa upp som varandras motsatser. Medan Noah är lugn och trygg uppvisar John en mer vild och intensiv personlighet. John har nästan alltid ett busigt leende på läpparna. Noah är intelligent och självständig och han har en särskild kärlek för insekter. När Rusty får reda på att han ska bli tillfälligt placerad i Tampa i delstaten Florida i jobbet flyttar tvåbarnsfamiljen till en trailerpark under 6 månader. De magasinerar de flesta av sina saker och upptäcker strax att de inte riktigt saknar sin materiella egendom. Det viktiga är ju familjen. Rusty bestämmer därför att familjen ska leva minimalistiskt även när de efter ett halvår återvänder till Houston. Därför säljer han deras hus och investerar i en trailer. Rusty parkerar sin trailer på naturskön plats i Hitchcock som ligger en bit utanför Houston. I närheten av familjens nya hem finns flera lekplatser, en gemensam pool och en tvättomat. Även om det kanske låter ganska fint blir Andreas familj väldigt upprörda över att Rusty har sålt huset och att de nu ska bo i en trailer. De anhöriga tycker att Andrea och barnen förtjänar en högre levnadsstandard. Andrea själv protesterar inte. Det verkar som att hon trivs rätt bra i Hitchcock. I november 1996 får hon ett missfall. Men den 13 september 1997 föder hon en tredje son. Det här är Paul. 1,5 år senare är det dags igen. Den 15 februari 1999 föder Andrea parets fjärde son, Luke. Lukes och Pauls äldre bröder Noah och John ska då fylla 5 respektive 4 år. Andrea är nu 32. Paul är det barn som kommer att vara enklast för föräldrarna att uppfostra. Paul är, precis som Noah, lugn till naturen. Luke däremot påminner om John. Luke är den som kommer att ge Rusty flest gråa hår. Under hela den här tiden har Andrea och Rusty fortsatt umgås med Rachel och Michael, det extremreligiösa paret. Andrea tar till sig av Michaels ord om riskerna för evig fördömelse och alla plikter som en kvinna har. Det här påverkar hennes mående. Och efter Lukes födsel blir Andrea ännu mer deprimerad. Den 16 juni 1999 hittar Rusty sin fru på golvet. Hon skakar och biter helt utan kontroll på sina egna fingrar. Hon ber Rusty om hjälp. Han försöker trösta henne och lugna ner henne. Men det ger inget resultat. Andrea försöker då ta livet av sig genom att överdosera medicinen Trazodon. Trazodon är en stark medicin som bland annat används mot svår depression, svår ångest och sömnsvårigheter. Det är inte ens hennes medicin utan den tillhör hennes pappa Andrew. Andrea överlever självmordsförsöket eftersom någon hittar hennes medvetslösa kropp. Hon hinner in till akuten och efter att hennes liv har räddats blir hon inlagd på psykiatrisk avdelning. Där får hon diagnosen att hon är deprimerad med hög risk för självskada. Hon blir då placerad på Suicide Watch och det vidtas särskilda åtgärder för att förhindra självmord. Andrea får nu för första gången egna mediciner utskrivna. Hon får utskrivet lorazepam som är ett benzopreparat för sömnsvårigheter. Lorazepam verkar lugnande och ångestdämpande. Vanliga biverkningar är dock förvirring, nedstämdhet och depression. Andrea får även utskrivet Zoloft som är en antidepressiv medicin. Mycket vanliga och vanliga biverkningar av den är sömnlöshet eller sömnighet, huvudvärk, diarré, utebliven orgasm, ångest, minskad sexlust, oro och mardrömmar. I nära anslutning till att Andrea blir inlagd uttrycker hon att hon känner sig värdelös. Hon är också upprörd och skamsen. Framförallt känner hon sig skamsen över att hon, i egenskap av utbildad sjuksköterska, inte lyckades dö i självmord. Andrea och Rusty träffar en terapeut tillsammans. Sina anteckningar skriver terapeuten att Andrea inte kan identifiera stressutlösande omständigheter i närtid som kan ha påverkat henne att göra ett självmordsförsök. Terapeuten skriver även att Rusty uppger att Andrea har mått bra fram till dess att hon födde deras fjärde barn, Luke. Rusty berättar för terapeuten att han accepterar Andreas psykiska ohälsa men att han tror att det handlar om en förlossningsdepression. Han berättar också att Andrea blivit besatt av konceptet frälsning och det är något som mest troligt kommer ifrån parets umgänge med Rachel och Michael. Dagarna efter självmordsförsöket och besöket hos terapeuten uppvisar Andreas symptom på katatoni. Katatoni är ett allvarligt psykiatriskt tillstånd som karaktäriseras av bland annat stumhet, oförmåga att röra sig och ofrivilliga rörelser. Hennes läkare ökar hennes dos av Zoloft. Nu får Andrea 100 milligram per dygn. Andrea blir utskriven den 23 eller den 24 juni. Hon har då varit 6 eller 7 dagar på den psykiatriska avdelningen. Hon blir inte utskriven för att hon mår bättre utan för att hennes sjukförsäkring inte kan betala för fler dagar. Rusty och resten av Andreas anhöriga får information om att risken för att Andrea kommer att skada sig själv igen är väldigt hög. De måste därför hjälpas åt för att hålla koll på henne dygnet runt så att hon inte ska skada sig själv. En socialarbetare i Houston blir orolig för Andrea och hennes barn. Socialarbetaren gör därför en orosanmälan. I den orosanmälan står det ingenting om Andreas psykiska mående och nyliga självmordsförsök. Det står däremot att trailern som familjen bor i inte möter barnens rätt till god levnadsstandard och socialarbetaren skriver även en kommentar om att Rusty låter sin 3-årige son använda en borrmaskin. Socialarbetarens chef besvarar orosanmälan med att den inte innehåller några tecken på misshandel eller försummelse och därför kommer socialtjänsten inte att gå vidare med den. Det verkar dock som att Rusty får kännedom om den här orosanmälan. Han köper nämligen ganska snart ett nytt litet hus i Clear Lake City som är en annan förort i Houston. Familjen flyttar från trailern och in i ett hus med 3 rum och kök. Rusty vidtar flera säkerhetsåtgärder i det här nya hemmet. Bland annat sätter han plastskydd på varje vass kant. Han sätter ut all elektrisk utrustning i ett separat garage. Och han hänger lås på skåp som innehåller exempelvis tvättmedel och blekmedel. Den 20 juli 1999, en månad ungefär efter att hon blev utskriven, gör Andrea ett nytt självmordsförsök. Den här gången tar hon en kökskniv, springer in i badrummet i sina föräldrars hus och sen skär hon sig i halsen med kniven. Rusty lyckas stoppa henne genom att bända loss kniven ur hennes händer. Efter det kör hon sin fru till akuten och hon blir återigen inlagd på sjukhusets psykiatriska avdelning. Andrea säger till en sjuksköterska att hon är jätterädd att hon ska skada någon annan och därför vill hon hellre skada sig själv. Hon berättar också att hon hör röster som uppmanar henne att skada andra. Därför, hävdar Andrea, är det säkrast att hon själv dör. Här säger Andrea bland annat, citat: "Jag fick en vision och rösterna skrek till mig, hämta en kniv, hämta en kniv, hämta en kniv." Slut, citat. Andrea påtalar också den enorma stressen hon känner. Orsaken är det stora ansvaret det innebär att uppfostra 4 barn. Hon är så himla rädd för att misslyckas och råka uppfostra dem fel. Andreas läkare heter Eileen Starbranch. Dr. Starbranch bevakar Andreas umgänge med barnen när de besöker henne på sjukhuset. Doktorn noterar att Andrea inte matar sitt yngsta barn förrän hon har blivit uppmanad att göra det flera gånger. Doktorn noterar också att Andrea knappt interagerar alls med sina 3 äldsta söner. I övrigt noterar doktorn att Andrea oftast bara vill ligga i sängen och att hon kliar sig i hårbotten ovanligt mycket och ovanligt hårt. Andrea rekommenderas elchocker, men på grund av familjens religiösa uppfattning tackar hon Rusty nej. Alternativet blir då injicering med medicinen Haldol. Haldol används mot psykotiska tillstånd. Vanliga biverkningar är ofrivilliga rörelser, svårigheter att sova, huvudvärk, synstörningar och irritation. Andrea får nu diagnosen förlossningspsykos. Hon verkar dock må bättre på de här nya medicinerna och efter 19 dagar blir hon utskriven. Från mitten av augusti 1999 till oktober 1999 blir hennes mående dock sämre igen. Hon går på återbesök hos Dr. Starbranch och säger att hon vill sluta med Haldol eftersom hon vill bli gravid igen. Doktorn tycker inte att det här är en bra idé. Inte att sluta medicinen och inte att bli gravid igen. Hon skriver i journalen att om Andrea blir gravid igen är riskerna för en ny förlossningspsykos väldigt höga. Andrea slutar ändå med alla sina mediciner i oktober och januari 2000 har hon sitt sista återbesök hos Dr. Starbranch. 2 månader senare, i mars 2000, är Andrea gravid igen. Hon är 36 år gammal när hon den 3 november 2000 föder en dotter som får namnet Mary. Hon anförtror sig i samband med detta till en för detta kollega att hon fortfarande har tankar på att dö i självmord. Andrea berättar för sin tidigare kollega att hon är orolig över att hon inte har levt religiöst nog och att Satan därför har tagit makten över henne. Hon uttrycker även rädsla över att Satan en dag kommer att skada hennes barn. Under de första månaderna av Marys liv verkar Andrea må ganska bra, trots att hon nu har varit utan sina mediciner i över ett år. Men i mars 2001 dör hennes pappa Andrew efter att ha kämpat mot Alzheimers i flera år. Pappans död blir en trigger som utlöser Andreas psykiska ohälsa. Hon bär omkring på Mary dygnet runt och är rädd för att lägga ifrån sig sin dotter. Andrea slutar också nästan helt att äta, dricka, prata. Istället läser hon Bibeln frenetiskt och skär sig själv. Rusty tar henne till ett nytt sjukhus i Austin, som är huvudstaden i Texas. Det är ungefär 3 timmar från Houston. Det är oklart varför Rusty åker till ett annat sjukhus än tidigare, men en möjlighet är att det finns specialistkompetens där. Rusty säger till personalen att Andrea inte kommer att överleva en enda natt till hemma. Rusty övertalar Andrea om att lägga in sig själv eftersom hon är en stor fara för sig själv. Andrea går med på det, men hon får bara stanna på sjukhuset i 12 dagar. Återigen, i är det hennes sjukförsäkring som sätter stopp för en längre vistelse. Om personalen hade tvångsinlagt henne, då hade hon fått stanna längre. Andrea blir utskriven efter 12 dagar, men det dröjer inte länge innan hon är tillbaka igen. Den här andra gången på sjukhuset i Austin uppvisar hon återigen tecken på katatoni. Läkaren som träffar Andrea skriver, citat, patienten är katatonisk. Hon sitter i stolen och rör sig knappt. Vi försöker med Haldol igen på makens begäran. Slutcitat. Den andra gången är Andrea inlagd i 17 dagar innan hon blir utskriven. Och nu är vi april 2001. Den 3 maj 2001 fyller Andrea ett badkar med vatten. Rustys mamma, barnens farmor, ser att Andrea fyller badkaret och frågar henne varför. Andrea svarar att hon kanske behöver ett fyllt badkar. Detta kanske låter som en mindre anmärkningsvärd detalj i sammanhanget. Men kom ihåg det ändå. Ungefär en månad senare, den 4 juni 2001, avbryter en psykiatriker Andreas behandling med Haldol, alltså den antipsykotiska medicinen. Det är inte helt tydligt varför behandlingen avbryts. 2 veckor senare, den 18 juni, har de ett avslutande samtal. Under samtalet berättar Andrea att hon har fyllt badkaret med vatten. Psykiatriken antar då att Andrea har övervägt ett självmordsförsök genom dränkning. Vad psykiatriken inte vet och vad Andrea inte berättar är att det hon egentligen övervägde var att dränka alla sina barn i badkaret. Men hon hade hejdat sig själv. Efter det här samtalet står Andrea återigen utan vård och utan medicin. Det blir onsdagen den 20 juni år 2001. Omkring klockan 9 på morgonen tar Rusty farväl av sin fru och sina barn. Han lever fortfarande med rekommendationen att aldrig lämna Andrea ensam. Men han känner att hans fru behöver möjligheten att bli mer självständig. Rusty har någon vecka tidigare meddelat både sin familj och Andreas familj att han kommer att börja lämna Andrea ensam en timme varje morgon. Tanken är att Andrea ska få chansen att vara den hemmafru och mamma som hon har potential att vara. Rustys mamma tycker inte om den här planen. Hon anser att Andrea absolut inte är redo att vara ensam med barnen. Och Rustys mamma säger också att Andrea nästan kvävde Mary genom att ge henne för stora bitar fast föda när hon inte var redo för det. Rusty svarar då sin mamma att alla deprimerade människor behöver en rejäl spark i baken så att de blir motiverade. Det här är inte en bra inställning till psykisk ohälsa. Andrea ska alltså bara vara ensam med barnen i en timme onsdagen den 20 juni 2001. Rustys mamma ska komma och hjälpa henne vid 10-tiden. Rusty är inte alls orolig över huruvida Andrea kommer att klara av att ta hand om barnen en timme. Utan att tveka ber sig Rusty till sitt jobb på NASA. Andrea är alltså nu själv i hemmet med sina 5 barn. 7-årig Noah, 5-årig John, 3-årig Paul, 2-årig Luke och Mary som är 8 månader gammal. Andrea mår väldigt, väldigt dåligt den här morgonen. Hon kämpar med tankar att hon är en dålig mamma och att Satan kommer att ta hennes barn om inte hon gör någonting. Det har ju Rachel och Michael sagt. Precis som hon gjorde den 3 maj så fyller hon badkaret till bredden med vatten. Det började hon göra så fort Rusty hade lämnat hemmet. Andrea tar upp 5-årig John i sin famn och bär honom till badrummet. Hon sätter ner honom i badkaret och sen trycker hon ner honom under vattnet. Hon håller sin näst äldste son under vattnet tills hans kropp är helt stilla och hon är säker på att han är död. Sen tar hon upp honom bär in honom till sitt och Rustys sovrum. Där lägger hon kroppen på sin egen säng. Efter det hämtar hon 3-årig Paul och sätter honom i bakhåret. Hon håller även Paul under vattnet tills hans kropp är helt stilla och hon är säker på att han är död. Sen bär hon iväg även honom och lägger honom bredvid John. Hon gör exakt samma sak med 2-årig Luke. Nu ligger John, Paul och Luke döda på Andreas och Rustys säng. Därefter går hon iväg och hämtar sin 8 månader gamla dotter Mary. Hon lägger Mary i bakhåret och låter flickan drunkna. När hon är övertygad om att Mary är död ropar hon på 7-årig Noah som har befunnit sig i köket hela den här tiden. Noah kommer in i badrummet och stelnar till. Han ser sin lilla syster ligga helt still i bakhåret. Hon flyter på vattenytan. Han frågar sin mamma vad som är fel med Mary. Sedan förstår han att han är i akut fara. Han vänder sig om och springer från badrummet. Han är på väg rakt mot ytterdörren, men hans mamma är snabbare. Andrea fångar sin äldsta son och under vild kamp bär hon honom tillbaka till badrummet. Noah kämpar hårt för sitt liv när han är bara 7 år gammal och hans mamma är mycket starkare än honom. Till slut är även Noah dränkt. Andreas alla 5 barn är nu döda. Först bär hon Mary till sängen och lägger henne bredvid John, Paul och Luke. Hon placerar Mary i Johns armar och lägger sedan ett lakan över de 4 barnen. Noah är kvar i bakhåret. Klockan 09.48, alltså nästan i slutet av den här timmen som Andrea skulle vara ensam hemma, ringer hon larmnumret. Det här är delar av larmsamtalet. Andrea, jag behöver en polisman. Operatören, vad är problemet? Andrea, jag behöver bara att en polisman kommer hit. Operatören, men jag behöver veta varför du behöver en polisman. Är din man hemma? Andrea, nej. Operatören, vad är problemet? Andrea, jag behöver en polisman. Operatören, och jag behöver veta varför. Är din man där? Står han bredvid dig? Har ni något problem? Andrea, ja, jag är sjuk. Operatören, vad är det för sjukdom? Behöver du en ambulans? Andrea, nej, jag behöver en polisman. Operatören, behöver du en ambulans? Andrea, nej, eller jo, skicka en ambulans. Operatören, hallå, har ni inbrott? Andrea, nej. Operatören, men så vad är det? Vad är ditt medicinska problem? Andrea, jag är sjuk. Operatören, är du ensam? Andrea, ja. Operatören, är du säker på att du är ensam? Andrea, nej. Mina barn är här. Operatören, hur gamla är dina barn? Andrea, 7, 5, 3, 2 och 8 månader. Operatören, har du 5 barn? Andrea, ja. Operatören, okej, jag skickar en polisman. Operatören verkar alltså först irriterad över samtalet. Men ju längre samtalet går, desto säkrare blir operatören på att Andrea utsätts för våld i hemmet eftersom hon inte svarar mer utförligt på frågorna. När Andrea säger att det finns barn i huset försvinner därför operatörens tvivel och operatören bestämmer sig för att skicka en polisman. Bara 4 minuter senare, klockan 09.52, anländer polisen Knapp hemma hos Andrea. Den information han har fått av larmcentralen är att han ska göra en welfare check, alltså kontrollera ifall en kvinna och eller hennes barn far illa i hemmet. Andrea möter polismannen i dörren. Hon har blöta kläder och det droppar vatten från hennes hår. Hennes pupiller är enorma och hennes andning är tung. Polismannen frågar vad hon behöver hjälp med. Andrea svarar att hon precis har dödat sina barn. Polismannen blir chockad och får bara ur sig: "Varför?" Andrea upprepar att hon har dödat sina barn, och när polismannen frågar vad barnen är svarar hon att de ligger på sängen. Sedan leder hon honom till sovrummet. Det första polismannen ser är ett barns arm som sticker ut från under ett lakan. Armen är porslinsvit och polismannen får senare veta att den tillhör den tvåårige Luke. Polismannen drar undan lakanet och får då se de fyra livlösa barnen. Han känner efter puls och lyssnar efter andning, men han varken hör, ser eller känner några livstecken. Dessutom ser han en skummande substans omkring tre av barnens munnar, och det vet han är ett tecken på att deras lungor har brustit. Han inser då att det inte finns någonting han eller ambulanspersonal kan göra för att rädda barnens liv. Efter det visar Andrea in polismannen till badrummet, och där flyter sjuårige Noah med ansiktet neråt i bakhåret. Prick klockan 10 ringer Rustys mobil. Han blir förvånad över att det är Andrea. Hon säger att han måste komma hem. När Rusty frågar varför svarar hon: "Det är dags, det är dags, det är dags." Rusty förstår att något inte är som det ska. Han rusar ut från kontoret och ropar åt kollegorna i farten att han har en akut situation att hantera hemma. Han frågar Andrea om någon är skadad. Hon svarar att ja, någon är skadad. Barnen är skadade. När Rusty frågar vilka av barnen så svarar hon alla. Ungefär samtidigt som Andrea ringer Rusty anländer en polispatrull till deras hem under ledning av en polis med 16 års erfarenhet. Den här polisen heter Swan. Polispatrullen går in i huset och ser sånt man kan förvänta sig i ett hem med barn. Det är leksaker överallt, kritor, bilder på kylen och skålar med frukostflingor på matbordet. De observerar också en blöt gråvit barnstrumpa på hallgolvet. Polisman Knapp möter upp polis Swan och berättar att mamman har dödat alla sina fem barn. Medan resten av polispatrullen genomsöker hemmet och tar Andreas uppgifter sätter polisman Swan upp gul avspärrningstejp. Han ställer sig sedan utanför huset för att hålla uppsikt. På så sätt ska ingen obehörig kunna ta sig in. Plötsligt hör han ett fruktansvärt skrik. Det är en man som med snabba steg rör sig mot huset. Swan vet inte om det just då, men mannen är såklart Rusty. Rusty skriker åt Swan: "Vad har hon gjort med mina barn? Vad har hon gjort med mina barn?" Swan stoppar Rusty utanför avspärrningstejpen. Rusty berättar då att Andrea hade ringt honom och sagt att hon har skadat deras barn och att det var dags. Swan måste då informera Rusty om att alla hans fem barn är döda. Rusty trillar ihop på marken. Han skriker, gråter och slår knytnävarna mot gräsmattan. Han reser sig upp och kastar en solstol tvärs över trädgården. Sedan sjunker han ner på marken igen, den här gången i fosterställning. Polisen griper Andrea och tar henne till häktet. Hon får en egen cell och suicide watch. Nästa dag får Andrea träffa en psykolog i häktet. Hon uttrycker att hon gärna vill gå på barnens begravning och att hon vill att någon rakar deras hår. Andrea säger att hon vill att hår ska rakas för att hon vill veta om siffrorna 666 fortfarande är inristade i deras hårbottnar. Det finns lite olika tolkningar av vad just siffrorna 666 betyder, men för många handlar det förstås om Satan. Psykologen frågar varför Andrea har mördat sina barn. Andrea berättar då om en profetia. Hon slår händerna mot huvudet och säger citat: "Jag är så dum. Kunde jag inte bara ha dödat ett barn för att uppfylla profetian? Jag kunde ju bara offrat Mary. Jag är inte mentalt sjuk, det här är på riktigt." Slut citat. Psykologen frågar då om hon älskar sina barn eller om hon känner några andra känslor för dem, i så fall vilka. Andrea svarar först att hon inte hatar sina barn. När psykologen frågar igen om hon älskar dem svarar hon att det gör hon, men tyvärr inte på rätt sätt. Psykologen skriver i sina anteckningar att Andrea är den patient med allra svårast sjukdomsbild som hon någonsin har träffat. En vecka senare begravs Noah, John, Paul, Luke och Mary. Deras kroppar ligger i öppna vita kistor som är prydda med blommor. Mary har en rosa klänning på sig. Hennes kista är placerad i mitten. Bredvid henne ligger Paul och Luke. På den ena ytterkanten ligger Noah i en flerfärgad tröja med en traktor på. På den andra ytterkanten ligger Luke i en svart-orange tröja. Rusty lägger sin hand på varje kista för att ta farväl av sina barn. När han lägger handen på Noahs kista säger han: "Jag älskar dig. Led de andra till himlen." En månad och 10 dagar efter massmordet skickar Andreas försvarsadvokat in en motion. I den hävdar han att Andreas psykiska tillstånd gör att hon inte kan hållas ansvarig för morden. Det är nu den 30 juli 2001. 12 dagar senare ansöker åklagaren om dödsstraff. Och det här är ju Texas, så dödsstraffet är verkligt. Det bokas in en förhandling den 12 september 2001. Förhandlingen ska avgöra om Andrea kan anses vara vid sina sinnesfulla bruk eller inte. Förhandlingen blir dock uppskjuten på grund av ett annat massmord som sker dagen innan, den 11 september. Alltså den 11 september 2001. Och det är förstås terrorattacken mot World Trade Center och Pentagon. Förhandlingarna inleds istället den 18 september. Efter 4 dagar, den 22, meddelar juryn att Andrea är tillräckligt frisk för att kunna genomgå en vanlig rättegång. Den rättegången inleds ett halvår senare, i februari 2002. Lite mindre än en månad senare, den 12 mars, faller domen. Juryn behövde bara överlägga i 35 minuter för att komma fram till att Andrea är skyldig till 5 mord. Juryn anser dock inte att Andrea ska få dödsstraff. Andrea är 38 år gammal när hon döms till livstidsfängelse med möjlighet till villkorlig frigivning efter tidigast 40 år. Den här domen överklagas förstås. Det sker i januari 2005, 3,5 år efter massmordet. Anledningen till överklagandet är att en av psykologerna som vittnat på åklagarsidan påstås ha gett ett falskt vittnesmål. Psykologen har vittnat om att några dagar innan massmordet ska tv-serien Law and Order ha sänt ett avsnitt där en kvinna dränkte sina barn i ett badkar och sedan blev frigiven på grund av psykisk ohälsa. Det skulle enligt den här psykologen ha påverkat Andrea och inneburit att hon hade planerat dådet under flera dagar och därför var skyldig. Det här falska vittnesmålet har uppmärksammats av författaren Susan O'Malley som senare kommer att skriva boken Are You There Alone? Med undertiteln The Unspeakable Crime av Andrea Yates. Det här är en av våra bästa källor till det här avsnittet. Susan O'Malley har tidigare varit manusförfattare till Law and Order. Och hon vet att det inte finns några avsnitt av tv-serien där en mamma dränker sina barn och kommer undan med det. Andrea får därför en ny rättegång som inleds i januari 2006. Den 1 februari 2006 döms Andrea till motsvarande rättspsykiatrisk vård. Hon blir inskriven på North Texas State Hospital, Vernon Campus. Men i januari 2007 flyttas hon till Careville State Hospital i Careville i Texas. Där blir hon vän med en kvinna som heter Dina Schlosser. Dina är precis som Andrea strikt religiös och hon har också mördat sitt barn. Historien om Dina Schlosser är lika fruktansvärd som den här och den kommer säkert att dyka upp i någon av mina andra poddar. Troligtvis Mördarpodden. Andrea är fortfarande kvar på Careville State Hospital när det här avsnittet publiceras. Hennes fall tas upp årligen, men varje år fram till i alla fall 2002 har Andrea själv avböjt frisläppning. Hon säger att hon mår mycket bättre på sjukhuset än vad hon någonsin gjorde i frihet. Jag finns på X och Instagram. Jag heter Dan Hörning, så är lätt att hitta. Du kan också mejla till Massmördarpodden på simwaypodcast@gmail.com, Simway med Z. Och den e-mailadressen, simwaypodcast@gmail.com, den gäller alla mina poddar. Om du gillar Massmördarpodden och tycker att Massmördarpodden borde komma ut med nya avsnitt oftare, kan du vara med och sponsra podden på Patreon. P-A-T-R-E-O-N. Sök på Massmördarpodden. Där donerar du en summa för varje nytt avsnitt. Du väljer själv hur mycket du vill donera. Det finns några olika valmöjligheter. Som tack för det får du tillgång till alla avsnitt av Massmördarpodden. Alltså alla 161 avsnitten. Helt utan reklam. Om du gillade den här historien så rekommenderar jag min serie Var är Holly? I min podd Olösta mord. Också den skriven av Sofie Karlsson. Hela serien Var är Holly? Det är 5 delar, finns ute nu i Olösta mord. En podd jag gör tillsammans med David Oskarsson. Tack till Sofie Karlsson för att hon har skrivit det här avsnittet. Tack till Emil Drugge för arbetet med ljudet. Och tack till dig för att du lyssnar på Massmördarpodden.